Det skoningslösa av Martin Pumalainen. Inläst av Kristoffer Kamias. Producerad av Bokea. Prolog. Någonstans i Bosnien 1994. Mannen stod och kisade in i solljuset med ännu en halvrökt cigarett i mungipan. Han la knappt märke till den febrila aktiviteten som pågick omkring honom i den stora skogsgläntan de befann sig i, nästan sönderklämd i botten mellan bergen. Han ledde sina män med en sån självklarhet att han inte behövde säga till två gånger eller övervaka deras arbete. Det var inte bara han själv som såg sig som en självklar ledare, det gjorde även hans omgivning och underställda. Inte för att alla uppskattade hans ledarstil. Den var tämligen simpel. Disciplin och konsekvenser. Blandat med en stor del fruktan. Det var så man fick saker och ting gjorda. Mötesplatsen var vald med omsorg. Inspekterad och godkänd av båda parter. Mannen hade först föreslagit en annan plats. En plats som var mer lämpad för vad han avsåg att göra. De andra mötesdeltagarna hade dock under en lång tid visat sig vara väldigt duktiga på att inte låta honom varken hunsa dem eller behålla någon form av initiativ i förhandlingarna. Det var nästan så att mannen log när han tänkte på de unga männen han snart skulle träffa. Men bara nästan. Det var många år sedan hans ansikte visade några känsloyttringar. Inte för att han betraktade känsloyttringar som en svaghet, utan för att han hade svårt att känna något överhuvudtaget, förutom möjligen viss tillfredsställelse när han löst ett problem. Glädje, sorg och andra starka känslor fanns det ingen plats för under ett krig, och hans känslor hade under åren eroderats på ett sätt som han ibland skrämdes av, ibland betraktades som en av sina främsta styrkor. Förmågan att känna och att agera utifrån något större än sig själv var en av de saker som han främst avundades de två unga män han snart skulle träffa. De var formidabla motståndare, och både de och deras män drevs av något som han själv inte känt på många år, om någonsin, eller fullt ut kunde förstå. Han hade hört dem beskrivas som goda, fast de på samma sätt som han rent objektivt begick handlingar och illdåd som ingen ens med den största välvilja kunde betraktas som goda, eller i vissa fall ens mänskliga. Människor i trakten, eller i princip hela regionen om han var riktigt ärlig mot sig själv, hade emellertid en förmåga att se förbi handlingarna och förlåta dem. De uppfattade de unga männens syfte som ädelt. Mannen var inte direkt bitter över detta, mer förvånad och i vissa fall irriterad. Han hade för egen del inga behov av att vara älskad eller hatad. Hans verktyg var fruktan. Och irritationen över de unga männens sätt att agera handlade mer om att de ingöt hopp hos en grupp människor som var lättare att hantera när de var rädda och kände en total hopplöshet inför sin egen situation. Radion hos en av mannens medarbetare skorrade till två gånger, vilket betydde att de snart skulle vara fulltaliga. Mannen tände en ny cigarett på den gamla och tittade lite förstrött på sina nikotingula fingrar. Det var länge sedan han slutat ångra sina beslut. Ändå kände han något som kanske kunde liknas vid ånger när han tänkte på de otaliga gånger han erbjudit de unga männen att arbeta för honom istället för att motarbeta honom och hans likar. De hade kunnat utgöra en formidabel grupp och hade snabbt kunnat lägga hela Europa för sina fötter. I vart fall den delen av Europa som politiker och andra inte riktigt ville kännas vid. Den del där man kunde tjäna riktigt mycket pengar om man var beredd att överträda vissa gränser. Nu fick han nöja sig med att verka i en mindre del, men han tvivlade inte på att han i framtiden skulle kunna expandera sin verksamhet. Han skakade förstrött på huvudet. Vad ungdomarna inte verkade förstå är att det goda aldrig vinner över det onda. Det är bara naiva människor som tror det.